Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, då fortsätter vi med filosofi. Egentligen kanske allt är filosofi, men jag har då Hans Blix på plats. Du har så många titlar, men vad ska man välja? Fredsmäklare, FN?
Ja, FN går bra.
Det är ganska fint.
FN går bra.
Ja, det går bra.
Någonting i FN.
Ja, någonting i FN. Och Mark Levengood som också har många fri, men programledare.
Ja.
En av de grejer du gör, du författare också, absolut. Och,
UNICEF vill jag på.
UNICEF.
Det ligger, och, under FN.
Ja, det är just det. Där har ni lika.
Dock bara ambassadör. Du är liksom gud. Jag är liksom så här.
Du gillar präster och du gillar katter och mattor, vet
ja,
jag.
Ja, det är riktigt.
Det är ditt fina prästprogram. Men vi ska prata om det första ämnet som jag tänkte höra mer om. Kan man ha en värld utan krig? Markus, vad säger du?
Otroligt intressant. Jag tror att krig och krigsföring ligger som en del av vår natur. Och för att komma åt en värld utan krig så måste vi gå in i oss själva och liksom överlista vår genuppsättning, tror jag. Alltså, människan är ju inte enda som krigar. Myror krigar ju också till exempel och vissa apsorter krigar. Jag tror, jag tror att det där går mycket djupare än man tror.
Mm.
För att frivilligt så skulle ju ingen välja krig, för alla vet att det blir ju bara ändå kaos och förödelse av krig. Och ändå så hamnar vi gång efter annan i den situationen.
Ja, det är ofta som man hör att krig har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Jag är inte så säker på det. Jag tror att på lång sikt är jag nästan mer orolig för klimatfrågan. Men det är klart, och när man sitter på världen idag och ser på Saudiarabien eller man ser på
Nordkorea,
Sydkinesiska sjön och sådär, så kan man orolig för det. Men samtidigt måste man säga sig att vi har ju inom stater lyckats uppnå fred. Det var en gång i tiden när Sturar och Erika slog ihjäl varandra här i landet. Mm. Och Sverige pacificerades så småningom med Gustav Vasa och andra. Och i alla, många, många länder, inte alla i världen, men många länder så har man just uppnått fred inom staterna. Sydamerika är just inga krig, Nordamerika men inga
då,
heller.
Men då skulle jag vilja ställa frågan som kvinna då. Om världen styrdes av kvinnor, skulle vi ha krig då?
Ja, eller, man ska se på några exempel. Kan man ju titta på Golda Meir eller Maggie Thatcher.
Men jag tänker om hela systemet är, alltså det maktsystemet är matriarkaliskt istället för patriarkaliskt.
Jag tror det är för enkelt, Malou. Jag tror inte det är så enkelt att kvinnor inte vill ha krig och män vill ha krig. Jag tror att det går djupare än så, tror jag.
Mm. Men jag tänker att det är djupare, för att det är ändå trots allt, om man går tillbaka till det primitiva samhället, att kvinnor föder barn och skulle ta hand väldigt nära om barnen den första tiden. Och att då börja kriga, då skulle man verkligen utsätta den här avkomman den första tiden i alla fall. För.
Men Merkel, alltså om alla skulle vara som Agneta Merkel, då kanske det inte skulle vara krig.
Mm.
Jo, jag tror att det är en skillnad där vid lag. Alltså, jag tror rätt mycket på den darwinistiska förklaringen av varför vi har krig. Och det var egentligen kampen för överlevnaden. Va?
Mm.
Det finns en del människor med rosianerna som tror till exempel att de ursprungliga vildarna, de som bara jagade, de var snälla mot varandra och de delade bytet. Men det tror jag är en teori som har helt och hållet förkastats. Hade de spjut och döda djur med, så dödade de nog också sina grannar för att få bättre jaktmarker eller försvara sina egna. Mm. Men kvinnorna däremot, som du talar om, ja, de försvarades av männen. De satt i grottan med barnen och skulle försvaras. Så att de var aldrig, hade inte den här aggressiviteten i sina DNA, i sin genetiska utrustning. Och därför är det lite annorlunda. Jag tror att de tänker lite annorlunda. Jag har jobbat med Alva Myrdal och Ulla Lindström. Och de här, de är lite annorlunda inställda ändå.
Men är det kulturellt då, eller kan man tänka sig om det ligger i DNA? Skulle man kunna manipulera, som man kan ju i framtiden göra, verkar som med allting? Skulle man kunna manipulera bort den här krigsgenen?
Ja, de kan ju ändra på en del DNA nu för tiden.
För du tror att det ligger djupt i DNA?
Ja, jag tror det. Mm. Jag tror att det ligger i darwinismen, evolutionen.
Om det är kopplat till aggression så är det inte så bra att gå in och pilla på de generna. För det behöver vi också.
Liksom. Ja.
Men jag tänker bara att jag är, alltså min pappa var ju i Vietnam och kriga. om min morfar var med både i första och andra världskriget, och generationen över det, så vet jag att min mammas morbror, min mammas mormors bror var i Krimkriget. Mm. Det vill säga att jag är den första generationen som inte var med i kriget överhuvudtaget. Och jag tycker ibland att det är så gott att få leva i EU faktiskt, för att sen EU skapades så har vi inte haft något krig inom Europa.
Nej.
Det är faktiskt första gången under en sån lång period.
Nej.
Att jag tror att det kanske är ännu smartare än att gå in i DNA, det är att liksom skapa större unioner.
Ja. Men tror du att vi kommer se en värld utan krig, eller kommer det alltid finnas?
Ja, inte i överskådlig tid så kommer vi inte vara utan det. Det tror jag inte. Men vad folk ofta glömmer bort är att krigets karaktär har ändrats högst väsentligt. Orsakerna till krig har ändrats mycket. Förr i världen så var det så att erövringskrig, man grabbade tag i ett land ungefär som Ryssland gjorde på Krim. Men det är inte vanligt längre. Förr i världen var det vanligt att man gjorde det. Vikingarna gav sig ut och grundlade något litet rike i någon hörna. Men numera så är det väl sällsynt. Det var Krim och det var Saddam Hussein nere i Kuwait som gjorde det. Men i övrigt ser man nästan inga sådana. USA tar inte några territorier, utan man ägnar sig mer åt att försöka ändra regimer och ha inflytande fortfarande. Mm. Så det är fortfarande en kamp om tillvaron, men det är inte genom erövringskrig, inte lika öppna krig.
Mm. Jag tycker det är intressant. Jag tänker ännu på 70-talet när jag gick i folkskola. Så då fick vi sitta och mässa den där soldatgossen av Runeberg som handlade om en pojke vars pappa dog i kriget, och så slutar den så här att, och lever jag tills jag blir stor och fyller 15 år, till samma svält, till samma kamp, till samma död jag går, där kulan vinar tätast står, där skall man finna mig också i mina edla fäders spår. Och där skulle vi sitta och sjunga så här blåögt.
För att det skulle skapa någon slags...
Ja, men alltså för att hedra dem som hade varit i krig innan oss. Och
förbereda er kanske.
Och förbereda oss i vår tur. Liksom. Mm. Jag tänker att jag tror att om världen har förändrats så mycket på de här åren sedan 70-talet, så tror jag att kanske vi ännu under vår livstid får uppleva en värld utan krig, för att det går åt rätt riktigt.
För den här liksom glorifieringen av krig, den har ju försvunnit. För nu har det kommit sådana...
Ganska sent.
Ja,
ganska
sent, Vietnamkriget är väl ett exempel när tv-kamerorna kom in i bild. Att det var ju fasansfullt. Ja,
jag tror att direkt efter första världskriget, skyttegravskriget, allt då följde hela bort. Men ännu idag så har man ju fortfarande, då man har parader och när amerikanska soldater har slagits ihjäl i Irak, så berömmer man dem och de får flaggan hissas och så vidare. Ja. Så det finns fortfarande en sorts glorifiering av det, tror jag, egentligen för att uppamma försvarsviljan.
Mm. Men du tyckte att jag förenklade det mer manligt och kvinnligt, men det är ju ändå så att det är väldigt många män som deltar i krig och i krigsplanering.
Så är det. Det är sant.
Och det kan man ju aldrig komma ifrån. Det är klart att man inte vet vad som ska hända om man vänder på
det. Om kvinnor och bögar ska styra världen,
ja,
det skulle bli jättebra. För vi slås inte, vi dansar disco och vi liksom är på gott humör. Men det kanske förenklar. Det kanske förenklar.
Men det är ju kulturellt, känns det som, väldigt mycket att det är vissa som ska utföra de här krigs...
Men det ligger också i att krigets hantering har annorlunda. Om man tycker tillbaka till Lützens slagfält där Gustav II Adolf dog, så var det inte något bra ställe för kvinnor att sitta på hästar och slåss. Men idag när de sitter i en kabin på något flygplan eller de sitter på någon central och bestämmer att någon robot någonstans ska... Så det är någonting som inte är så svårt. Det kräver inte så mycket muskler längre.
Men du har ju jobbat för fred. Ja. Det har ju varit en av dina absolut... Hela ditt yrkesliv. Man måste nästan påminna om att du är 89 år. Det är rätt fantastiskt.
Och då du får tänker, inte påminna mig.
Nej, men det är härligt att se att man kan vara i din vigör, som man säger. Men då tänker jag att du måste ju ha haft en oerhört optimistisk inställning till att det går att skapa fred.
Ja.
Det måste ju varit liksom din drivkraft ändå. Ja. Man får ju inte tappa den, för då kan man ingen bra fredsmäklare.
Nej, det krävs ihållande. Och man ser också en del framsteg. Du nämnde EU. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Europeerna har ett par tusen år hållit på att slå ihjäl varandra. Och så får vi EU och inget krig längre där. Det kan inte tänka på. Jag tror inte heller på krig med Ryssland.
Nej.
Och Finland fyller 100 nu, 6 december. Och gränsen mellan Finland och Sverige är en av de få gränser i hela världen där det aldrig har förts något krig.
Mm. Är det så?
Ja, så är det.
Ja, det är rätt fantastiskt. Det är värt att nämna verkligen.
Ja.
Men däremot kan man säga att Finland verkligen har upplevt krig på så många olika sätt. Hur är en sån nation som Finland, tycker du, påverkad av att man har den här berättelsen?
Väldigt mycket. Och jag tror att kanske våra barn är den första generationen som kommer att gå ganska fria från detta.
Mm.
Men ännu min generation blev ju jättepåverkad. Tänk, min mamma föddes 1943 och hennes mamma var ogift och vi tror att fadern var en rysk soldat av någon märklig anledning. Så mamma föddes och hamnade på barnen med detsamma när hon föddes och sen blev hon adopterad först efter krigsslutet, så hon kom till familj 1946 tror jag, och då var hon nästan 4 år gammal. Och de spåren som det sätter hos en människa går ju inte att tvätta ur riktigt.
Utan och sen är det överfört också.
Och det är klart att det överförs på barn. Liksom. Mm. Alltså, så att, nu är mamma, hon är bra på alla sätt, jag säger inte liksom. Men däremot så de skuggor som kriget kastar sträcker sig långt in i framtiden. Men nu hoppas vi då att våra barn inte ska behöva längre växa upp i de skuggorna.
Mm. Finns det någonting också, jag kan inte säga att det finns något positivt med krig, men jag tänker det här som man ofta pratar om i Sverige, att vi inte har upplevt krig. Så då har man heller inte hittat den här kanske solidariteten som skapas när ett folk måste sluta sig samman över alla gränser.
Alltså för oss är det ju meningsfullt för oss att vi är finländare. Det bär på en betydelse. Det är för oss identitetsskapande. Men det här Sverige uppfattar att det, ni är mycket vagare när ni tänker på att vad betyder att jag är svensk. Det är inte liksom, sen också,
ni har fått slåss för den här identiteten.
Och vi har också fått lära oss att hitta den lättaste vägen. Det gör ni inte i Sverige, ni är säkert komplicerade.
Varför hör det, hänger det ihop med krigen?
Jo, därför man måste hitta nödlösningar.
Man måste vara pragmatisk.
Ja, alltså min kompis är läkare här i Stockholm, en finsk kvinna. Hon fick in en patient som sa att det gör ont när jag gör så här. Och hon bara sa, men gör inte så. Och det är liksom skillnaden mellan Finland och Sverige. Liksom,
vi fick det på röntgen.
vi söker det lättaste lösningen. Liksom.
Tror du det ligger någonting i det? Att man är påverkad i generationer av ett krig, av flera krig som
ja,
Finland?
Ja, det tror jag. Erfarenheten, det tror jag visst. Men du talade om, du gör någon skillnad med kvinnors inställning, om du har mer kvinnor i ledningen. Och jag säger att idag så är det många fler kvinnor som deltar i krig därför att kriget har ändrat karaktär. Man driver det på ett annat sätt. Men jag får säga att jag har en ganska stor skepsis mot kvinnodeltagande i stridshandlingar. Mm. Jag tror inte att det i direkta stridshandlingar, det som kräver att skjuta på någon, att det stämmer inte med deras DNA. Det stämmer inte med den här genetiska utrustningen som vi har. En del säger det att det är verkliga vinster för kvinnor när de får vara ute i fronterna i skyttegravarna. Jag är inte med på det. I övrigt är jag med på vad som helst för att de kan delta i krig, men inte i den här stridshandlingen.
Men stämmer det med ditt DNA då, att ligga i en skyttegrav och skjuta?
Nej, det gör jag inte. Men jag har inte hamnat i den situationen dock.
Nej, men det gjorde man ju i Finland av nöd.
Ja, jag gjorde värnplikt. Jag var beredd att skulle utsättas för någonting. Det är mycket möjligt att jag skulle ställa upp också, om de tillåter en 89-åring att göra det.
Fast det kanske ligger någonting i det där med att killars empati utvecklas ju ganska sent. Och att locka killar i sina tonåren till liksom att delta i krig, att utbilda till soldater, det är inte så svårt. Alltså man söker äventyr, man söker efter spänning, man söker efter något
annat. Använda sina muskler.
Använda sina muskler, precis. Ja. Det kanske var också den där den korkade tonårsperioden kanske ingår i det.
Fast jag skulle säga, och det är kanske kontroversiellt, att empati är väl egentligen någonting som är i vägen i ett krig om man ska vara i en lägre nivå. För att börjar man känna för den här personen som man ska skjuta sin fiende, då blir man ju inte den där soldaten som de önskar.
Det är just det jag menar. Liksom, att har man inte nu en färdig utvecklad empati så blir man ju jättebra soldat, för då bara skjuter man. Liksom. Ja. Det är alltid ett tv-spel. Ju bara, liksom, det.
Men du ställde från början frågan, kommer vi kunna slippa krig någonsin? Och jag pekade då på att inom enskilda länder, inom Sverige eller inom Amerika så, där, så har man uppnått det. Gustav Vasa, han uppnådde det. Och det skedde då genom det sättet att man avväpnade medborgarna. Mm. Och man fick en central makt och de hade lagstiftning, de hade riksdag och så vidare. Man samlade folket. På det sättet blev man av med det. Då kan man tänka sig en parallell till det här på det internationella fältet då? Kan vi tänka oss en internationell avväpning på lång sikt? Och vem blir i så fall den enande makten? Va? Vi hade Rom som är Pax Romana en gång i tiden. Vi hade en Pax Britannica. Och nu har vi haft en tid en Pax Americana. Och jag vet inte om vi är så förtjusta.
Nej, de har inte avväpnat sin befolkning direkt.
Trump ledande detta. Men det kanske vore bättre än Pax Sovjetica på den tiden. Men det är ändå den riktningen som vi går. En allt ökad globalisering. Va?
Och det kan man vända till något positivt, menar du? Att man ska
nedrustning det. Alltså. Men det, än så länge så har vi då bara en junta av krigsherrar som sitter i FNs säkerhetsråd. Och som då och då enar sig om att göra någonting. Och då blir det någonting av när de är eniga om det. Men inte när de är oeniga. Men det är den riktningen som världen måste gå om vi ska
ha fred. Det är ju intressant med fredspriset nu som i år som gick till någonting är mer en folkrörelse underifrån att skriva på ett icke-kärnvapenavtal. Så att, det är ju hoppingivande tycker jag.
Men det också, om vi talar om Gustav Vasa, så innan honom så det var, alltså, smålänningarna var ju kända för att de var så krigiska och så hemska och aggressiva. Men idag skulle det vara absurt att tänka sig liksom ett krig mellan Småland och Blekinge till exempel. och kanske är det så, 500 år framåt så är det absurt att tänka på ett krig mellan Asien och Amerika. Eller, därför att vi ändå, alltså, jag tror att långsiktigt så kommer inte nationerna till att vara lika betydelsefulla som de är idag, utan vi söker vår identitet utifrån andra parametrar, vad vi tycker om och så. Och då tror jag att den nationaldramatiken kommer att vara död för alltid sen. Liksom.
Mm. Det finns ju de som hävdar att freden har upprätthållits av någonting som kallas för MAD, Mutual Assured Destruction, ömsesidig säkrad förstörelse. Men det som håller på att hända är nu en globalisering, att vi kan få något som heter MED, Mutual Economic Dependence. Mm. Mm. En så stor ekonomisk ömsesidig beroende av varandra att det är svårt att slita sig samman och slåss. Och det gäller nog beträffande USA och Kina.
Mm. Vi försöker känna hopp, inte minst för de, våra barn som kommer, att det ska bli en värld med i alla fall mindre, färre och färre krig. Jag tänkte vi ska fortsätta på det ämne som vi var inne på lite tidigare. Marcus Schenkenberg var ju här. Vi får se om man får den svenska hustru som man letar efter. Men framförallt så pratade vi en liten kort stund om manlighet. Och idag så är det en fråga som jag tycker är väldigt aktuell. Inte minst i spåren på MeToo. Vad är manlighet egentligen? Jag sitter här med Hans Blix och Mark Levengood. Vi ska prata om manlighet. Och jag tycker att i dessa dagar i spåren av MeToo så är det många män som, jag uppfattar i alla fall, att de känner sig lite vilsna. Vad ska man, vad får man säga, vad får man inte säga? Jag åkte taxi och sa taxichauffören, men du, det verkar, får man egentligen flirta nu för tiden? Alltså det blir någonstans en rädsla nu för, tänk om jag gör fel, och vad är att vara en man? Mm. Vem, du tänkte på din son lite grann?
Ja, min son är 15 år gammal nu och jag märker på honom och hans kamrater att de, jag tror inte de tycker det är speciellt lätt att förstå vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. För det är också så att vi kan få så här mejl från skolan att nu har din son varit indragen i att han skuggboxas på rasten. Mm. Och då får de inte göra det, för att skuggboxas, det är också en slags aggressionshandling i skolan att se på saken. Och där känner jag ju som ändå före detta tonåring, känner, men då måste ju fatta liksom, att man som kille, man har ju så sjukt mycket energi och så man sitter stilla 45 minuter, att man vill göra liksom att man vill ju bara, man vill bli av med energi liksom så här.
Man står i luften och boxas
helt enkelt. Ja, sånt, men allt sånt är förbjudet också.
Det får man inte göra.
Jag kan väl tycka att det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Att det skulle vara bra också att föra en diskussion om att vad är okej för det? Alltså för det är inget fel att vara kille.
Liksom och sen finns det ju hela den här gråzonen tycker jag i spåren av MeToo, att där man har tappat bort det här, vad är ömsesidighet? Att man lär sig känna vad den andra parten vill eller tycker, utan det känns som det är borttappat på något sätt.
Ja, det är ett väldigt brett spektrum man diskuterar. Men å ena sidan så talas det om våldtäkter.
Ja.
Och då har vi det som strafflagen förbjuder och vad som tillåter att säga och förelämpa och så vidare. Men det är den yttersta gränsen. Men sen ifrån det ner till frågan får man inte flörta längre, så är det ju ett väldigt stort spektrum. Och det som man måste lära sig i livet, hur går det till? Och det är inte så alldeles självklart. Vad vågar man säga? Hur vågar man titta? Vad vågar man göra? Och så vidare. Och det, jag tycker det är ett förfärande när man ser vilken burdus stil som utövas på nätet. Eller kan, jag har inte sett det i verkligheten, men i nätet är det ganska förfärligt ändå. Att man, men det är mycket subtilitet i det här. Man läser i tidningen om dick pics till exempel. Mm. Ja, det är ju väldigt trevligt. Man skickar blommor. Det är ju när jag var. Skickar man blommor?
Ja, man skickar en bild på sin penis för de som inte har varit med. Och sprider sig nu. Som ingen av många av de kvinnor som får dem har inte heller bett om att få dem där.
Men nu måste du, vänta nu, att flörta är ju en sak. Om jag håller mina ögon lite för länge i dina artiklar och tänker så här, Malou, hon är en sån pudding, och så säger jag så att vilka vackra ögon du har. Och du är så här, kanske. Eller också, men steg därifrån, mitt nästa steg är ju inte att ta en bild på mitt könsorgan och skicka till dig. Det är ju faktiskt inte, det är ju någon helt annan handling i det. Det är ju skillnad för mig att säga att vilka snygga tuttar du har och vilka snygga ögon du har. Jag tror nog att de flesta känner ju intuitivt vad gränsen går för vad man kan säga och göra.
Men hur man ska hitta sin manliga identitet, det är ju egentligen det som jag tror vi är i en tid där kvinnor har fått pröva det väldigt mycket. Från att vi kom ut på arbetsmarknaden, fick en egen ekonomi, så liksom har, på något sätt så har vår identitet som kvinnor prövats på olika sätt. Ja. Medan jag tycker nu att det finns en vilsenhet. Vad är manlighet idag?
Jag tror att det finns en jättestor vilsenhet. Jag tror att den vilsenheten, det som förvärras om man till exempel är ute och dricker lite alkohol. Och alltså bygger man sin identitet på någon slags sankmark, och sen när man börjar vackla lite så kan det gå riktigt, riktigt snett, tror jag. Men vad är en sund manlighet idag? Vad tycker vi?
Det som skrämmer lite tycker jag...
Om du skulle bara fånga den frågan. Ja. Vad är en sund manlighet? Vad skulle du säga?
Ja, jag tycker att det är att vara artig emot kvinnor. Att behandla dem som likställda personer. Förr i världen var det inte så, men de betraktades som dumma höns. Idag är kvinnorna mer lika eller mer utbildade som män. De arbetskamrater man behandlar på det. Men arbetskamrater är en sak, det är en saklighet. Men sen har du också på arbetsplatser eller på alla andra platser en viss spänning mellan könen. Och det är spännande, det är intressant. Men där måste vi alla lära sig vilka medel är tillåtna i detta. Och det som skrämmer mig lite är att jag tycker den kulturens yta utav glasyr, den är ganska tunn. Fernissan är ganska tunn. Och det är inte bara det här hänsyn, utan allting på nätet är ofta väldigt grovt. Och frågan är vilken väg ska man gå för att minska denna grovheten och få ett mer civiliserat, mer kultiverat umgänge.
Vad tycker du? Du är också bög. Det är intressant, för du kan ställa dig lite, skulle jag säga, utanför här och titta utifrån och in.
Jag kände när jag växte upp så kunde jag plocka russinen ur kakan. Och manlighet för mig kommer att betyda att jag... Alltså för mig är manligheten ett positivt laddat ord. Att jag står för vad jag tycker till exempel, och att jag inte väjar för konflikter. Att jag liksom vågar också känslomässigt gå in i en konflikt och liksom reda ut saker när det blir jobbigt. Att inte fly, som min urinstinkt säger till mig.
Är det inte lika mycket en kvinnlig egenskap?
Om du tänker ett äktenskap och hon säger, jag vill tala om vårt förhållande. Han är så här, jag måste gå och måla garaget. Eller tänker jag slentrianmässigt? Jag kanske gör det.
Men för är det inte så att det praktiska är det som förhoppningsvis kommer förändra oss? Att vi kommer med, om pappor är hemma och tar hand om sina barn och tar de sysslor som normalt har varit kvinnosysslor, och kvinnor går ut i arbetslivet, så kommer det kanske inte bli givet så att det blir en sån kommentar.
Nej, precis. Nej,
men att det är det praktiska nästan som ligger före det känslomässiga.
Det spelar att du säger det där. För att jag var ju pappaledig när min dotter föddes. Och det var så fruktansvärt tråkigt. Alltså verkligen tråkigt. Och jag tänkte, varför sa jag ingenting att det skulle vara tråkigt? Och sen så hittade jag småningom med så här öppen förskola. Så man i alla fall någon timme på dag kunde man umgås med andra vuxna människor. Och jag menar ingalunda att att jag ångrar att jag var pappaledig, för det är absolut inte. Jag känner jag är nära till mina barn, jag förstår precis hur de tänker och är. Liksom. Så det var det bästa jag gjort. Men däremot så var det mycket, mycket svårare än jag trodde.
Men det tyckte jag med.
Det var skönt.
Mm. Yrkeslivet bara fortsatte i hög fart och jag satt och borde vara mycket mer tillfredsställd och lycklig hemma med barn. Och det tog tid.
Men
som kvinna var det nästan förbjudet att säga, kan jag säga.
Och det är tabu. Men det är bra att du säger det, för jag tänkte att för mig att det var kopplat till att som man ändå alltid har utgått för att det ska finnas en viss styrfart på saker och ting ska hända. Allt mycket kopplat till action. Men du vet, när jag växte upp, det mest sjuka historien jag har, det är när jag var på en mellanölbar med min kompis Nina. Och vi bodde bredvid oss, satte 6 eller 7 killar, så här 30-35. Och de drack öl utan att säga ett ord. Och sen reser sig en upp och säger, nej, nu ska jag gå hem till min fru. Och då säger en annan kille så här, vadå, är du bög eller? Och det här är alltså en manlighet som biter sig själv i svansen. Att han som hellre ville vara med en kvinna blev då utpekad som homosexuell av detta liksom otroligt stumma, konstiga gäng. Och det här är liksom den traditionen som jag kommer ifrån. Liksom, att manlighet är en slags mental förlamning.
Och hårt och fyrkantigt på något sätt.
Och verkar otroligt tråkigt. Mm.
Men det är ju inte riktigt... En man vill inte vara så, tänker jag. Det är en oerhört tråkig... Jag
kommer fortfarande tillbaka till darwinismen och evolutionen. Alltså. Jag tror att man förväntade sig i tidens begynnelse att mannen är stor och stark och han försvarar. Mm. Och kvinnan har hand om barnen där hemma. Men det förändras under århundradens lopp. Och som jag sa för en stund sedan, att listigheten, slugheten, klokheten, den har också spelat en roll länge. Jag tänker ibland på en historia som jag hörde om en annons som en kvinna satt in i någon tidning någonstans, att hon söker en snygg man med resebåt och bil, skicka bild på bilen. Att även kvinnor är medvetna om annat än den här med manligheten.
Mm.
Men vi har fortfarande kvar den här bilden av den starka, beskyddande personen.
Men som Mark säger, att man som man då försöker vara den här mannen som ändå kvinnor säger att de tycker om.
Ja.
Reflekterande, mjuk, känslig, allt det här som man hör ofta att kvinnor längtar efter. Seende, och sen så går de, slutet av kvällen så går hon hem med en av de där som satt och drack mellanöl och är väldigt biffig. Det är klart att det blir förvirrande.
Ja.
För en ung kille som är 15 år som din son till exempel. Ja. Vad ska man tro?
Ja. Fast jag måste säga, dagens 15-åringar överlag, vad jag nu ser, så tycker jag att de är mycket tryggare i sin, ska vi nu säga, de manlighet, men de har ingen beröringskräck. Nej. Till exempel, utan de klappar om varandra och de är mycket, mycket, de vågar vara mycket mer mjuka och känslosamma än vad vi vågar.
Mm.
Men nu bor jag i och för sig på Södermalm, så det kan ju vara ett Södermalmsök, det vet jag inte.
Och då tänker jag, om det är faktiskt så viktigt med de, även om du inte tyckte, om du tyckte var långtråkigt att vara pappaledig, så blir det ändå de här praktiska åtgärderna som så småningom kommer förändra oss ändå.
Mm. Ja, det tror jag. Det har ju skett en revolution i kvinnornas frigörelse. Mm. Som jämbördiga, vi delar på hushållet, vi delar på barnen. Alltså det kräver en förändrad inställning från männens sida, den tycker jag sker. Jag tror jag var den första statssekreteraren som hade pappaledigt. Och var ute med mina barn och åkte kälken ner från Floras kulle. Ja, det var på... 70-talet.
Det var väldigt tidigt. Mm. Det hedrar dig. Fast det kräver också en förändring från kvinnornas sida. Faktiskt.
Absolut.
För jag minns på öppna förskolan så min dotter började gråta. Och då kom en helt främmande kvinna fram och sa att, åh, ska jag trösta henne? Och jag var så här, jag hade tänkt göra det själv kanske. Och då tänker jag, tänk dig det omvända. Tänk om jag som man skulle gå fram till en kvinna och säga att ska jag trösta ditt barn?
Mm.
Så skulle det bli polis här. Liksom, det skulle bli så här, ja. Pedofil.
Det är så.
Men jag tror att ska vi på allvar skapa en förändring som måste ske både hos män och kvinnor, tror jag.
För jag hörde en man som ganska sorgset sa, en ung kille som sa att det här är ju, apropå Me Too, det här har man ju sett hela sitt liv. Man började på dagis, de som tog mest plats och bråkade och stojade fick liksom på något sätt fördelar. Och sen kom man till klassrummet och sen så småningom så blir de direktörer och får makt och så blir det liksom... Så man står där och tittar, men vänta nu, vi som då försökte vara allt det där som man skulle vara, vi drog liksom nitlotten.
Mm.
Det blir ett väldigt svårt system att förstå sig på, tror jag, som man.
Nej, jag tycker egentligen inte det. Jag tyckte velourpapporna, de det ligger ju några decennier tillbaks nu. Kanske inte fullt så moderna, men jag tycker ändå det är ju hela vår tillvaro som har ändrats i praktiskt hänseende. Va? Elektriciteten är väsentligt för kvinnornas frigörelse. Vi fick dammsugare, vi fick diskmaskiner, vi fick allt detta. Och även karlar kan klara av detta. Så att det är mycket lättare, tycker jag, idag att dela på det. Jag läste om Darwin häromdagen, att han hade flyttat ut på landet med sin hustru. Han fick 10 barn och de hade en kock och de hade 10 bekänter.
Det var en klassfråga.
Det var överklassen, men det var i alla fall en annan värld än den som vi har idag. Mm. Jag tycker egentligen att vi har en roligare värld.
Mm. Rosling brukade alltid prata om det, att det är det viktigaste som har hänt med elektriciteten för kvinnor.
Ja. Men att vara man är ju väldigt komplicerat. Vad kan vi säga ett rungande ja till att behålla den klassiska mansrollen? Mm,
för det finns ju saker som kanske man måste lyfta fram som är positiva. Ja, för nu är den så ifrågasatt, tycker jag, i dessa dagar. Vad tänker du är positivt?
Jag tycker att det är positivt med handlingskraft. Mm. Det ser sig som en manlig egenskap. Att det händer saker, man tar tag i saker, man är praktisk. Jag är inget av allt, jag är hemskt opraktisk. Men det tycker jag är positivt. Jag tycker det är positivt med... Kan vi inte säga en sak per man till att börja med?
Jag
kommer inte på något annat.
Vad skulle du säga är det positiva om man säger...
Jo, jag håller med om att just det här med handlingskraft att stå upp för man kan och man använder sin styrka i de få tillfällen då det behövs och försvara sin hustru och sina barn. Jo, det finns kvar där.
Fast om jag får säga vad jag tycker är positivt med manlighet, för att jag tycker om arbetsplatser som är delade där det verkligen är män och kvinnor, då tycker jag ofta är att det finns en tydlighet, en rakhet. När jag intervjuar män och kvinnor och ibland har samtal, så är det inte lika ömma tår på män som det är på kvinnor. Mm. Alltså det finns liksom en rakhet som jag tycker många gånger att kvinnor skulle kunna ta efter.
Mm. Det är sant. Jag minns när min dotter var mindre, så hon fastnade ofta i väldigt komplicerade härvor med sina väninnor. Alltså det var två som var ihop och så var det en som var utanför. Mm. Och när hon var 6 år gammal så frågade jag att, men vad handlar det här egentligen om? Och då sa hon att, pappa, du skulle aldrig förstå. Och jag vet att hon hade rätt i det. Jag vet att, och hon visste också att hon hade rätt i det. Att det är något, det där är en värld som jag inte kan gå in i, som jag inte alls förstår vad det handlar om.
Och ibland som kvinna gör man inte det heller. Varför blir det så där? För det kan ju alla kvinnor känna igen när de växte upp. Mm. Att det var det här två och sen tredje som inte fick vara med.
Ja. Mm. Men styrs vi nu då? Alltså, hur mycket styrs vi nu 2017 av vårt kön? Alltså, måste jag vara på ett speciellt sätt för att jag är född till man? Måste jag vara på ett sätt för att jag är född till kvinna?
Ja, jag tror att en del av skillnaderna har att göra med just muskelstyrkan som man inte ändrar på. Differenserna där, va? Männen byter däck på bilarna, de gör tyngre grejer, bär upp väskor och så vidare. Det kommer vi vara kvar. Det förväntar vi oss att karlarna ska göra.
Mm, för det handlar om att vara starkare. Ja, det kan man ju inte komma ifrån.
Det finns en viss naturlig arbetsfördelning som äger rum.
Mm.
Ja. Det är inget fel i det.
Det är viktiga och knepiga frågor, men jag tror att de diskuteras i dessa dagar fast lite mer lågmätt, och det tror jag är bra.
Får jag kasta in ännu en sak?
Ja, du får säga en till.
Alltså, allting är nu bara spekulerat tillsammans, men i erotik så spelar ju det manliga och det kvinnliga väldigt stor roll i attraktion, i den pardans som föregår att man blir ihop till exempel. Att någon driver på, någon backar, ger efter, backar. Och det är det mönster som går lika mycket igen i bland homosexuella män till exempel. Att någon är liksom lite på och någon måste erövras. Mm. Liksom. Vilket gör att vi behöver ju, eller jag tror att vi behöver klart polariserade roller som män och kvinnor.
Vi får ta med oss det, Mark.
Men nu känner jag bara så här ramaskri från alltså genushåll.
Då får de skrika.
De får skrika.
Vi låter den hänga i luften och fundera kring det. För det är kanske kring sexualiteten som man hittar till det här som du pratar om, det ursprungliga. Ja.
Ja. Mm. Och jag tror att mannens roll var väl ofta att han, han jagade ofta flera kvinnor. Mm. Han kunde sprida sin avkomma bland många kvinnor. Men en kvinna hade ju behov av att få en man som också kunde hjälpa till att skydda henne. Du, han skulle vara mer selektiv.
Nu måste jag stoppa er. Hur intressant är ni? Tack för att ni kom.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.